Det här är en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
Jobblivet förändras snabbare än någonsin. Nya krav betyder nya möjligheter i en värld som snurrar snabbare och snabbare. I en värld där ledarskapet utmanas varenda dag. Mitt namn är Niklas Hermansson och jag har byggt världsledande team på Sveriges största nyhetsredaktioner i över ett decennium. För 5 år sedan kastade jag mig rakt ut och startade mitt första bolag, No More Fear of Missing Out. Välkommen till Jobblivet för chefer och egenföretagare, en podcast från Unionen. Vi vill ge dig stöd och inspiration för att du ska bli en vinnare i framtidens jobbliv. Okej, nu kör vi! Idag ska vi prata om något som alldeles för många har varit med om. Stressrelaterad ohälsa och utmattning. Vad ska man göra för att inte hamna där? Vilket stöd kan du få? Och vilka är egentligen de bästa sätten för att komma tillbaka när man har bränt ut sig? Gäster idag är Therese Osbeck från Stockholm. Du har varit chef i många år inom marknadsföring. Välkommen.
Tack, hej.
Och så har vi Unionens utredare och expert på de här frågorna, Miriam Olsson. Välkommen till dig också.
Tack så mycket.
Miriam, dig ska vi prata med lite senare. Först, Therese, kan du ta oss tillbaka till när det tog stopp för dig? Vad var det som hände då?
Ja, men det var väl egentligen flera saker som hände. Jag blev erbjuden en chefsposition när jag hade fyllt 50. Var inte alls sugen på att bli chef, men tänkte sådär att ja, men nu får jag chansen, så då tar jag väl den då. Och då blev jag chef över min egna grupp som jag hade jobbat i. Oerfaren chef, lite learning by doing. Och sen så kom pandemin då på våren, året efter. Så då skulle jag då vara chef digitalt.
Inte så lätt kanske?
Inte så lätt för någon, för det var ju någonting helt nytt för alla egentligen. Och så var det ju jättemycket förändringar generellt, både i omvärlden och på arbetsplatsen, som gjorde att min ordinarie arbetsbeskrivning svällde något kopiöst. Och så är jag lite sådär, jag har svårt att säga nej. Jag tar gärna på mig saker som jag kanske inte ska göra. Vill göra ett bra jobb. Så jag körde på. Och körde på. Och samtidigt då försökte liksom lära mig att liksom vara en bra chef samtidigt.
Hur gick det?
Till en början gick det inte så bra. Det var tufft. Jag kände mig lite vilsen och samtidigt mycket jobb på det. Många timmar framför allt. Så nej, det var svårt till en början. Tack och lov så lär man ju sig genom att göra saker. Och jag fick gå igenom jättemycket på väldigt, väldigt kort tid. Både stor personalomsättning och ja, men framförallt då pandemin. Liksom allting som vi skulle förhålla oss till kring det. Mm. Och så, ja, men så flaggar man lite. Liksom, det kanske är lite mycket här. Och ska jag verkligen göra det här? Och,
det är svårt. Du är ny chef.
Ja,
ska du börja
verkligen
flagga direkt och säga att det här klarar inte jag?
Men jag bet ihop och körde. Och så försökte jag flagga lite igen. Och, men så, ja.
Hur tog det stopp då?
Ja, men, det kom smygande lite grann ändå. Det var inte sådär så att jag liksom sprang rakt in i en vägg, utan det var mer sådär, jag kunde liksom inte riktigt, jag kunde inte stoppa mig själv liksom i vissa situationer. Jag satt liksom timme ut och timme in för att bli klar. Jag har 3 barn, jag bor i en villa, det börjar liksom pocka på, liksom hallå mamma, ska du jobba så här mycket verkligen? Och sen till slut var det liksom, jag fann liksom ingen glädje i någonting. Ingenting var roligt. Jag gjorde saker för att jag var tvungen att göra. Jag kunde liksom inte prioritera riktigt på ett rimligt sätt. Och till slut så kände jag bara att det här går inte. Och stoppar inte jag nu, då vet jag inte vad som händer. Liksom. Så jag gick till doktorn och han sjukskrev mig på dagen.
På dagen?
På dagen.
Ja. Vad visste du om utbrändhet innan?
Inte jättemycket personligt eller personligen, utan det var ju mer gamla kollegor genom åren som har, men de har riktigt gått in i väggen då och haft jättesvårt och tufft. Min resa har ju varit väldigt mycket kortare än vad det kan bli.
Var du rädd att, liksom, att du ska råka ut för samma sak?
Ja, jätterädd. Super, super rädd.
Pratade du med dem om det?
Ja, det gjorde jag.
Hjälpte det?
Ja, det tycker jag. Framförallt, liksom, du måste tänka på det här. Man blir ju lite liksom feg i vissa situationer. Liksom när man hamnar i de här extrema situationerna så vet man liksom inte riktigt hur man ska agera. Och har man någon att prata med då som faktiskt har gått igenom exakt samma sak, så får man i alla fall någon typ av riktning och ja, men tips om vad man ska göra för någonting.
Fick du någon annan typ av stöd?
Ja, jag fick ju, du tänker från min arbetsgivare.
Ja,
och så.
Precis.
Ja, jättemycket.
Hur jobbet tog det liksom?
Ja, så. Men jättemycket stöd. För när jag meddelade då att nu, imorgon kommer inte jag och jobbar, så blev det lite sådär, hur gör vi nu? Det kom inte som en chock för dem. Det var många som hade förstått att det var liksom på gång. Men jag blev direkt hänvisad till företagshälsovården, blixtsnabbt, där jag fick en rehabkoordinator som satte upp liksom en rehabplan som vi gick igenom tillsammans. Och så fick jag gå till läkaren på företagshälsovården och även psykolog. Och det gjorde jag under hela min sjukskrivning. Jag går fortfarande hos samma psykolog.
Mm. Hur länge sedan är det nu?
Vad blir det var oktober förra året som det hände.
Ganska exakt ett år då?
Ja, precis.
Mm. Var det där tillräckligt, de sakerna som du radade upp nu? Kände du att ja, det där var...
Ja, jag tycker det. För jag blev så respektfullt uppfångad. Och liksom med empati som ledord på något vis, där det fanns så mycket förståelse för liksom vad som hände. Och både min chef och våran HR-avdelning, de har liksom, ja, men de har gjort ett jättebra jobb. Mycket avstämningsmöten. Jag har avstämningsmöten med min chef varannan vecka fortfarande, fast jag jobbar 100%, bara för att se liksom att saker och ting inte rinner in tillbaka, liksom där de inte ska vara. Så där. Och sen så min arbetsgrupp som jag är chef över, de har ju fått ta ett jätteansvar och växt otroligt mycket under tiden som jag var borta. Så de är en välfungerande liten organisation nu.
De vet vad du gör, kan man säga, på jobbet nu.
De vet vad jag gör, ja.
Miriam Olsson, du är utredare på Unionen. Vad tänker du kring Therese upplevelser?
Jag tänker att det är en smärtsam upplevelse. Att förlora, känna att man förlorar lusten och glädjen i det man gör.
Mm.
Jag tänker på vikten av bemötande som du också fick uppleva.
Mm.
På ett positivt sätt.
Mm.
Att bli mottagen. Men också att det är lite för ofta man hör det här att det kom inte som en chock. Ingen blev förvånad.
Nej.
Och då tänker jag att det hade funnits möjligheter att bromsa ännu tidigare.
Ja, Miriam, du säger att du känner igen det här. Är det här ett vanligt exempel? Är Therese exempel vanligt?
Ja, alltså den här typen av erfarenhet av stressrelaterad ohälsa, det är tyvärr inte helt ovanligt. Och det kommer vi i kontakt med på Unionen på flera olika sätt. Och framförallt är det ju då de förtroendevalda på arbetsplatserna som möter det här. Men såklart också på förbundet. Så.
Mm.
Unionet finns ju då för både anställda, chefer och egenföretagare. Vilken roll kan ni ha då när en medlem råkar ut för de här onormala stressnivåerna och utbrändhet? Och ja, men också hur man kommer tillbaka?
Mm. Ja, men i en, om man tar först liksom rehabiliteringsprocessen som sådan, då kan man ha med sig då, få stöd från ett skyddsombud eller ett arbetsmiljöombud som vi säger på Unionen. Och rent konkret så kan det handla om att man har en person, en till person som kan vara med på möten med arbetsgivaren, en till person i rummet som man också kan diskutera de olika alternativen med, som kan bidra med sin kunskap. Men det innebär också att man har en person som någonstans är med och vakar över att arbetsgivaren faktiskt gör det de ska. Nu hade du en väldigt liksom, arbetsgivare som verkligen steppade in.
Mm.
Men det är inte alltid så, tyvärr. Nej. Och då är det bra att ha någon med sig.
Ah, okej, okay. En tredje person i rummet där under en period. Sen finns det någonting som heter arbetsmiljölagen också, och den säger ju att arbetsgivaren är ansvarig för sina anställdas arbetsmiljö. Men det här ansvaret kan ju vara delegerat till dig som chef också. Mm. Vad innebär det?
Ja, men om du som chef då har fått arbetsmiljöuppgifter delegerade till dig, så innebär det i regel att det är du som liksom, att du arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, som det heter. Och då arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. Och det här är liksom stora och viktiga arbetsuppgifter. Och det är väldigt viktigt, skulle jag säga, att du som chef, när du får de här uppgifterna, att du också säkerställer att de här uppgifterna kommer med mandat, befogenheter, resurser. Så att du faktiskt har de konkreta förutsättningarna att göra det här viktiga jobbet.
Det är ofta chefen som reglerar arbetsbelastningen hos sina anställda. Då kan man ju säga att det är chefens ansvar om någon då går in i väggen och blir utbränd. Det är ju mitt fel som chef då, eller?
Alltså, arbetsmiljölagen är som regel inte speciellt intresserad av skuldfrågan. Men sen kan det ju såklart vara så att det på ett relationellt plan så kan det vara viktigt för en person som har blivit sjuk på grund av arbetet att få höra en chef säga: jag har inte gjort tillräckligt. Jag borde ha gjort mer. Men om en person blir sjukskriven så finns det ett par viktiga frågor för chefen att liksom arbeta utifrån. Och det första är då, vad krävs nu för att den här personen ska kunna återfå sin arbetsförmåga? Hur ser arbetsförmågan ut idag? Och vilka åtgärder kan vidtas för att då successivt liksom stärka den? Sen måste man fråga sig, finns det faktorer i arbetet som har bidragit till ohälsan? Och här vet vi från studier att arbetet är en orsak i en majoritet av de stressrelaterade sjukskrivningarna. Och sen måste man fråga sig, vilka åtgärder behöver vi då vidta för att det här inte ska inträffa igen för samma person eller för någon annan i verksamheten? För det här kan ju vara strukturellt. Och i allt det här så behöver chefen se till att man tar in hjälp när den egna kunskapen inte räcker till. Och generellt sett ska man säga att företagshälsovården behöver involveras mycket oftare i rehabiliteringsärenden än de gör idag. Och det här gäller även om man har en HR. De är oftast väldigt bra på att ha koll på rehabiliteringsprocessen som sådan. Men de är faktiskt oftast inte utbildade läkare. Den kompetensen finns hos företagshälsovården och behöver tas tillvara ännu mer än det gör idag.
Okej, så ta hjälp oftare, ta rätt hjälp också.
Ja.
Det är ju viktigt. Och Therese berättar ju om sin väg tillbaka. Mm. Steg hon har fått hjälp, steg hon har tagit själv. Ur ditt perspektiv då, vad kan man göra för att undvika det här?
En grundplåt i det här arbetet är ju på arbetsplatsen. Det är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att man arbetar med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och att man gör det i samverkan med arbetstagarna. Det andra man kan göra, det är att arbeta aktivt kring tidiga tecken på ohälsa. Och där är vi tillbaka i det som Therese sa, att man var inte förvånad. Då finns det tecken på att någonting inte står rätt till. Att man tar tag i dem och vidtar åtgärder redan i det skedet. Det man också ska göra, det är att ta lärdom av den ohälsa som har uppstått i organisationen. Inte bara tänka att ohälsa är ett individuellt problem, utan erkänna och se att det kan finnas strukturella problem i arbetsmiljön som man behöver liksom lösa då. Jobba med pauser under arbetsdagen, tydlighet i rollerna, ansvar, mandat och befogenheter ska hänga ihop. Arbeta med belöning på olika sätt som chef. Ja, det finns massor.
Massor med listor, massor att göra. Jag är nyfiken på mellanchefer. Det finns det många utav.
Ja.
Och tänk att jag är mellanchef och då kanske jag har en chef som i sin tur har liksom en styrelse, en ledningsgrupp som håller i pengarna. Så vad kan jag göra då egentligen som en mellanchef i det här?
Jag skulle säga att insistera på att arbetsmiljöuppgifterna som man får delegerade till sig ska följa med då kunskap, mandat, befogenheter och resurser som jag pratade om tidigare. För det går liksom inte att göra ett bra jobb om man har usla förutsättningar för det. Och ytterst, om ledningen inte lyssnar på det här, man försöker påtala det, så kan man faktiskt returnera arbetsmiljöuppgifter uppåt igen. Och det finns former för hur man gör det. Och det kan ju låta överdrivet, kanske vissa tycker, men det är inte överdrivet. Det här är liksom jätteviktiga uppgifter. Och det är faktiskt inte okej att förväntas göra det här arbetet helt utan att få förutsättningar för att kunna göra det.
Ja, men verkligen. Så egentligen faktiskt se till så man får rätt förutsättningar, våga göra det då. Mm. Det är inte alls så lätt naturligtvis.
Nej, det är inte så lätt.
Miriam, du sa väldigt mycket bra, mycket smart. Är det någonting utav det som Miriam sa som du, ifall du hade vetat det där när det hände under den här perioden, när du fick en ny roll, ny chef på jobbet och sen så blev det också på distans, du kämpade på. Var det någonting i det här som du önskat att du hade vetat som du inte visste då?
Nej, jag visste nog det mesta.
Ja.
Och det är det som är så konstigt, att man har all information som man behöver. Rent intellektuellt så har man koll på det mesta. Men känslomässigt så gör man någonting annat. Liksom. När man hamnar liksom i, för jag hamnade ju i kris och agerade ut efter det också. Då blir man inte helt rationell alla gånger.
Hur har det varit att liksom, nu är du tillbaks?
Mm.
Bättre förutsättningar nu?
Mycket bättre. Mm. Mycket, mycket, mycket bättre.
Hur har det här utvecklat dig som chef?
Hur mycket som helst. Framförallt för att jag valde att vara väldigt, väldigt transparent till mina medarbetare. Och det har ju... Jag har ju liksom öppnat en mer, vad ska jag säga, en mänskligare sida av mig själv.
Mer empatisk sida?
Ja, väldigt mycket mer empatisk och väldigt tillgänglig. Jag har ju tid för mina anställda numera.
Du förstår att det är viktigt?
Ja, super, super viktigt.
Hur mår du själv idag?
Bra. Jag mår bra.
Bra. Härligt att höra.
Ja.
Och nu lever vi ju verkligen i liksom en AI-revolution, en teknisk utveckling som snurrar supersnabbt. Å ena sidan så ska den här nya tekniken spara oss tid, å andra sidan så tar det ju tid att lära sig ny teknik och det blir ju lite stressigt. Och som chef så förväntas man kunna allting helt plötsligt. Therese, hur ser du på det här?
Som på min avdelning så har vi massor med olika system som vi jobbar med dagligen. Och så pratas... Alltså, man gör mycket manuellt arbete, det tar tid, det är lite frustrerande om inte systemet funkar som det ska. Och det är man ju ganska maktlös liksom inför som vanlig icke-IT-person. Men så kommer det ju liksom nya system och ska vi lära oss det här? Vad kan vi få ut av det här? Ska vi istället titta på möjligheter till automatisering i de systemen som vi redan har? Går det att utveckla den tekniken på något sätt? För att vi då liksom ska frigöra tid för att kunna lära oss ytterligare ett system. För många system eller applikationer eller vad det nu är för någonting, det tar ju en tid att lära sig och framförallt att vänja sig vid att man faktiskt ska använda det nya också. Och är det så att det inte ersätter någonting annat, att något tas bort helt och hållet för att man ska använda någonting nytt, ja men då blir det ju liksom att man lägger det uppe på, för det är svårt att tala om för människan att du får inte använda det där längre. Om det fortfarande finns kvar och någonting som man kan och man känner sig bekväm med. Så kommer det in ny teknik fast den gamla finns kvar. Då blir den nya tekniken lite hotfull och lite läskig. Men automatisering, om man ska titta på AI och sånt. Liksom att en AI-robot gör saker åt en som sparar tid i det dagliga arbetet. Power BI och allt sånt som vi jobbar mycket med. Det är ju otroligt skönt. Men ska man jobba med automatiserade processer så är det också så himla viktigt att datan som kommer in eller som man ger ifrån sig är 100% korrekt. Det blir ju väldigt mycket mer fyrkantigt på något vis. Att det är så... Sitter man i ett möte och har ett Excel-ark med massa formler och grejer i så gör det liksom inte så där jättemycket om man har råkat skriva en fel siffra. För det går att rätta till. Och så gör man det i mötet. Men skickar man in den datan till en AI eller ett AI-system, då blir allting fel. Så det, där finns det ju liksom lite grann så här skräckförhållande till ny teknik.
Just det,
ja. För att det finns liksom inga utrymme för mänskliga misstag i de systemen.
Mm. Och Miriam, du då? Hur ser du på det här ur ditt perspektiv?
Nej, men jag tänker att det spelar väldigt stor roll hur man tar in teknik, hur man inför teknik, ny teknik på en arbetsplats. Om det är någonting som man ska jobba i sin profession hela tiden, ett sånt verktyg, så är det ju jätteviktigt att involvera medarbetarna och att också se till att alla hänger med i den utveckling som sker. Och att man liksom förstår att ja, men här kommer vi komma med en ny teknik som människor ska lära sig, och man kommer befinna sig på väldigt olika plats i grunden. Och det här är något som jag har reflekterat lite över också, att man kanske är lite bra på, om det kommer in då, att man ska börja jobba med någon språkmodell i AI, att då utbildar man folk i det och sådär. Men så har man liksom inte tänkt på att många kan ha svårt med den gamla tekniken som finns idag. Att man skulle behöva börja tidigare än så för att bygga upp en digital kompetens för att kunna gå in i det nya också. Så att det tror jag är jätteviktigt för att man ska få liksom ett positivt genomslag av ny teknik. Att man får med sig alla på arbetsplatsen in i det här. Och att man ser till så att tekniken understödjer arbetet. Och inte att den blir någonting som vi ska liksom tjäna.
Ja, men exakt. Och det är de anställda som använder den här tekniken varje dag. De bör ju verkligen vara med och fatta de här besluten. För det är de det går ut över, helt enkelt.
Ja. Vad tänker du då? Du håller ju på mycket med de här frågorna.
Min inställning är att försöka att orka våga testa så mycket ny teknik som möjligt för att förstå när jag inte ska använda teknik. För att ifall jag inte vågar och testar och så då blir det lätt hänt att man fastnar i ekorrhjulet, att man bara är, istället för att man utforskar faktiskt och inser att här ska inte jag använda tekniken. Så min dröm är ju att faktiskt att tekniken inte ens liksom syns, utan den är bara i bakgrunden. Då vet jag att jag lyckas, för då får jag ju liksom använda min mänsklighet, som jag tror väldigt mycket på, att vi chefer verkligen måste få fram och inte dölja oss bakom teknik, utan snarare lyfta fram våra mänskliga superkrafter, och så får tekniken jobba i bakgrunden.
Ja, men det finns ju en möjlighet till kanske då att vi får röra oss ännu mer mot arbetsuppgifter som känns lite mer meningsfulla, vilket också är bra, vet man, ett skydd mot stress. Att man känner att det finns någon mening i det man håller på med.
Mening med livet, det är väl det det går ut på, helt enkelt. Så tack Therese Osbeck och Miriam Olsson också. Tack för att du kom och delade med dig av alla smarta tips och råd.
Tack.
Och så vill jag tacka dig som har lyssnat på Jobblivet för chefer och egenföretagare. Med mig, Niklas Hermansson. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.